Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Var sitter du? Är du inlåst i källaren? Blinka två gånger om jag ska rädda dig.
No, jag sitter i mitt arbetsrum som är en liten skrubb i en källarvåning. Min lilla skrubb är den enda som inte har någon fönster. Därför ser det kanske lite dystert ut. Det är också ett rör här bakom mig där. Alltså om folk duschar så kommer det att höras här i, eller om de spolar i toaletten så kommer det att höras. Alltså de som spolar här ovanför oss.
Du har en cool tavla bakom dig som i alla fall lyfter det hela från direkt rådsstandard.
För att ställa någon slags bygggubbar.
Är det?
Nej, nu när jag tittar på den noga så de ser ut att stå vid någon slags bygge, men jag vet inte om de jobbar.
Nej.
De dricker öl.
Det är en viktig skillnad.
Ja.
Hej, jag heter Lisa Tallroth. Det här är Pocketpodden avsnitt 87. Vi kan säga att Philip Teirs senaste roman Jungfrustigen är en kärleksroman. En berättelse om kärlekens berusande, tvingande kraft att kullkasta liv och vardag. Vi kan också säga att det är en skilsmässoroman om vad som händer sen och den omöjliga uppgiften att göra rätt. För mig är den här romanen som en ömmande lös tand. Det går inte att sluta vicka, för det gör ont och är skönt på samma gång. Och sen på det finska temat ska vi också prata om Sofie Oksanens roman Hundparken. Sofie Oksanen är en av många heta namn den 8 mars då Bonnierförlagen ställer till med stort evenemang Årets Selma. Så ser det ut och nu drar vi igång. Välkommen till Pocketpodden, Philip Teir.
Tack, och vilken fin beskrivning. Det där med tand känns på något sätt helt rätt. Precis så där liksom, tänker jag mig också att det är för Rickard i boken.
Vi måste bara presentera dig lite kort först. Författare är du förstås, det här är din tredje roman. Sen är du också välbekant, inte minst för Dagens Nyheters läsare som kulturjournalist. Ska vi ha något mer med, tycker du, i presentationen av Philip Teirs yrkesperson?
Ja, alltså jag skriver ju, när jag skriver för DN, skriver kulturgrejer, men jag skriver också nyhetsgrejer, så jag jobbar lite som korrespondent sådär. Idag har jag hållit på med en grej om finländare och finländares kontakter. Alltså, det finns siffror som visar att finländare har, liksom normala år har man färre kontakter än i många andra länder. Hälften av det som italienare har, liksom.
Kontakter med andra människor alltså?
Ja, precis. Kontakter med andra människor. Man har mindre nätverk. Det är ju bara intressant sådär ur liksom de här coronasiffrornas synpunkt att finländare då liksom logiskt sett då borde ha haft mindre smittspridning eftersom man helt enkelt träffar färre människor. Sen kom ju restriktionerna och de påverkar ju förstås i alla länder, men innan restriktionerna kom.
Jag trodde du skulle komma in på det psykiska lidandet, att det då har varit mindre i Finland eftersom man helst har det så här.
Men det kommer jag faktiskt också in på i den där artikeln jag skriver. Det blir liksom mindre kontrast till det normala livet om man också under normala år har färre kontakter. Nu hörs det här i mitt rum för övrigt, om ni hör att ljud, det är spårvagnen som åker ovanför här.
Du skriver ju det någonstans, det är förra romanen, den som kom 2017. Gud, nu tappar jag titeln, säg vad den heter.
Så här upphör världen, ja.
Ja, då låter du ju en av personerna där berätta att finländare är inte så bra på att ha det bra, men är bra på att ha det svårt.
Precis, alltså det där har jag tänkt på också nu när man har följt nyheterna det här senaste året. Att det är, alltså det kanske till en viss gräns. Jag tror att folk börjar vara lite trötta nu efter ett år. Men det fanns ju siffror i höstas som visade att finländarna tyckte att det var liksom, jämfört med i många andra länder, att det var relativt lätt att leva under de här restriktionerna. Och det kan ju då bero på just att man har annars också mindre kontakter. Men sen Det kan ju också ha att göra med liksom lynne och sånt. Men det är ju väldigt svårt att göra såna generella slutsatser kring det, för folk är ju också individer. Så det är liksom kul att spekulera, men det är samtidigt sådär, det blir lite farligt att spekulera, kan jag tycka ibland.
Hur är det för dig då?
No, jag är ju författare och liksom frilansjournalist. Mitt jobb är också i övrigt liksom mycket att sitta här nere i min källarskrubb. Men hur folk har upplevt det här året är ju också helt enkelt att det har varit ganska lite smittspridning i Finland. Det kommer inte riktigt lika nära in på. När jag var förra veckan och intervjuade lite folk angående det här med kontakter, då var det liksom ingen som jag pratade med som hade varit sjuk. Och det är ju väldigt stor skillnad till mina vänner i Sverige som i princip alla har haft corona.
Men jag tänker, en sak som ju ändå har drabbat dig, det är att du kom ut med en roman i våras, precis.
Absolut,
när coronan slog till och verksamheter stängde ner.
Eller den kom ut den 10 mars, och den 16 mars hade regeringen i Finland en presskonferens där de liksom i princip sa att de stänger allt. Men det har jag ju fått uppleva under det året, att alltså ljudbokens liksom genombrott i bokläsande, för att jag tror att vi är lite efter i Finland när det gäller ljudböcker, men det kom vi ju kapp i år, i och med att när allt stängde så har folk verkligen lyssnat mycket på ljudböcker, och min roman blev översatt till finska också. Och det var liksom en av vårens stora hits på mitt förlag på finska, just som ljudbok.
Mm. Och nu vill jag ju då komma in på Jungfrustigen, och när vi har hört dig presentera dig själv här, så ser vi ju också att det finns en del uppenbara likheter mellan dig och din huvudperson, Rickard. Och den yttre handlingen i den här romanen kan ju sammanfattas ganska kort. Jag tänkte bara ge den då, att vi har Rickard som är gift med Sonja. De har gift sig ganska ungt, och nu lever de här i romanens början i Helsingfors med sina två barn som är så här i 10-14 års åldern, va? Och sen på en förlagsfest så träffar Rickard den 15 år äldre Paula, och även om det inte är uppenbart för Rickard så förstår ju läsaren att det här är kärlek vid första ögonkastet, och efter mycket vånda så bestämmer han sig för att lämna Sonja och då börja bygga en ny tillvaro med Paula. Och det är ju då något som bland vardagens alla praktikaliteter och för alla inblandade inte alls är särskilt enkelt. Så där har vi liksom skalet. Och berätta vad som är upprinnelsen till den här romanen. Varför ville du skriva den?
Jag hade, alltså sådär rent som författare, alltså rent romantekniskt eller stilistiskt eller hur man ska säga, hade jag en lust att skriva en bok som låg sådär väldigt nära mitt eget liv. För att jag efter två romaner hade lite som Rachel Cusk, som jag nu inte annars vill jämföra med, hon sa i någon intervju att hon hade lite, hon kände sig liksom lite fånig när hon började skriva en ny bok, och det fanns någon som hette Bill och någon som hette liksom Diana, och så ska man försöka få dem att liksom göra någonting, och så ska de så, ja, alltså det känns lite fånigt ibland med de här fiktiva namnen och fiktiva personerna, och så här, i min bok har jag ju fiktiva namn och så här, men jag hade liksom lite lust att se hur mycket närmare jag skulle kunna komma liksom romanpersonens känsloliv om jag skulle försöka ha liksom så här filterlöst skrivande. Jag började till och med skriva så här jag-form, och bara märkte efter ett tag att det liksom, att det funkar inte för mig. Det är inte så enkelt, utan det visade sig att det blev liksom nästan så att det kom ett filter emellan när jag försökte skriva jag-form, nästan som någon slags självcensur och så där. Fast man, hur mycket en försöker, så kanske man inte riktigt kan allt. Alltså det beror ju mycket på vem man är och vem man är som skribent, men det, för mig blev det i alla fall så att jag märkte att det där funkar inte. Så då bestämde jag mig ändå för att jag skriver en roman som jag i samma form som de tidigare, men jag höll lite den där principen ändå att försöka hålla mig, att inte i onödan hitta på liksom yrken eller liksom lätt maskera någonting, utan höll mig ganska nära det som jag själv upplevt.
Så det är en autofiktiv roman, kan vi helt enkelt slå fast. Det är många erfarenheter som du delar här med Rickard.
Ja, det kan man säga att det är. Och sen kan man ju då diskutera nödvändigheten i att liksom veta det som läser. Det vet jag inte om. Men det, så är det ju.
Mm. Har det blivit svårare att prata om den här romanen just därför att du också har varit tydlig med att den är autofiktiv? För det är ju också en diskussion om vad äktenskap är, vad skilsmässa innebär.
Ärligt talat så tycker jag inte att det alls är något problem. Eftersom jag en gång har skrivit om det, så känns det som att jag har liksom redan öppnat för att prata om det. Så jag har inte upplevt att det har varit särskilt konstigt eller genant eller sådär att prata om det som sker i boken.
Om man har läst dina tidigare böcker så vet man ju att du har ju varit ute lite efter att sätta kniven i äktenskapet tidigare. Eller vi kan kalla det undersökade, lite mer neutralt.
Precis.
Jag läste om din roman Vinterkriget från 2013. Och där har du ju en definition som du låter hustrun i den historien ge. Och när hon får beskriva äktenskapet så säger hon att det är en form av ömsesidig tyranni. Som att leva i en högst funktionell totalitär stat. Valmöjligheterna var få, men så länge man höll sig till sitt och inte ifrågasatte så fungerade det.
Jag ska skratta åt mina egna grejer, men det är så konstigt när du citerar det där, för jag kommer ihåg det nu när du säger det, men jag har helt glömt bort att jag har skrivit det där.
Den romanen är skriven i lite mer satirisk stil, kan
precis,
man säga.
Ja.
Så du drar det till sin spets. Men jag undrar ju ändå nu om det här handlar om att du inte riktigt tror på idén om äktenskap.
Ja, men jag tror ju delvis lite att det handlar om, jag tror faktiskt på det där att det finns människor som är liksom, jag vet inte, ämnade för varandra, är kanske fel liksom beskriven, men att mer eller mindre att folk, vissa människor har väldigt bra kemi och kan leva tillsammans liksom väldigt länge och må väldigt bra av det. Det tror jag absolut. Såna par finns det ju. Och det betyder ju inte att det här är par som inte grälar och så där. Det kan ju vara till och med så att sådana som grälar mycket och har mycket konflikter och så här, är just de som växer tillsammans och liksom så här, det tror jag att det kanske snarare är så att de som har möjlighet att liksom hela tiden utvecklas tillsammans är de par som klarar av ett äktenskap. Så jag vet inte om det där, det är ju en, för det är ju ändå bara en etikett man smäller på något, att är man gift eller inte. Äktenskapet liksom i sig är ju, det är väl förhållanden vi pratar om. Att om jag tror på tvåsamhet så där, typ for life. Och som jag sa, jag tror att det kan funka faktiskt jättebra för vissa. Om det nu råkar sig sådär att man, alla människor går ju igenom olika livskedjor, och det är ju verkligen sådär att det är väldigt få som inte utvecklas i sina liv. Alltså som inte har olika kriser eller som inte har olika behov av att liksom bli någon annan. Så om det där liksom lyckas tillsammans med någon annan så är det ju jättebra. Men det är ju inte konstigt att det är svårt idag när det vi också i övrigt har som en helt annan möjlighet att välja olika alternativ för våra liv. Så det, jag tror att det hör ihop att det blir svårare då.
För det som är central grej här, tänker jag, det är ju att Rickards äktenskap som han har med Sonja, det är ju, jag vet inte om vi ska dra till med att säga att det är ett lyckligt äktenskap, men det är ju i alla fall inget större fel på det.
Nej,
han älskar Sonja, de har varit tillsammans väldigt länge, de
precis,
har två barn. Så varför vill han skilja sig?
Det där är ju lite också på sätt och vis bokens idé eller kärnfråga, är just det där med att finns det någon orsak till att hålla sig kvar, för att liksom just enligt den här principen att don't fix something that's not broken. Jag tror att han frågar sig mycket, så kan det finnas någonting positivt med att helt enkelt tvinga fram en stor förändring för att liksom att få bli någon annan, eller för att få till stånd en sån här liksom en större utveckling i liksom vem. Jag tror att i det här fallet med dem, alltså Sonja och Rickard, så handlar det mycket om det där, i och med att de har träffats så väldigt unga, så har de också vuxit upp liksom delvis tillsammans och därför har ganska definierade roller i sitt förhållande till varandra, och att det liksom kan bli lite, som Rickard upplever det och som jag då kanske upplever det, att det kan bli så att man egentligen inte har möjlighet att tänka på vad det finns för alternativ, för att det är väldigt sådär vesmort, eller väldigt sådär, man har en viss roll som man har haft väldigt, från väldigt ung ålder. Så jag tror att det är någonting med det där, att jag tror att jag tänker att det är inte bara det här med förälskelsen, utan kanske någonting också med att vem är jag, vem vill jag vara, av hur den är jag liksom själv, hur upplever jag att jag själv är liksom den här personen som är den här, så där som folk tänker när de får olika livskriser eller medelålderskriser eller whatever. Det är ju ganska såna typiska frågor man ställer sig, och jag tror att han är liksom inte rädd, han tänker sig att typ att varför ska man vara rädd för att förändras.
Men en springande punkt är ju att det verkar inte som att Rickard alls skulle vilja skiljas om det inte vore för att han träffade Paula.
Nej, så är det ju.
Eller?
Så är det i den boken, och så tror jag det oftast är. Och det var väldigt så för mig när jag skrev, att jag tänkte att okej, kan man skriva en bok som har de här konflikterna, så som jag upplever att de säkert är oftast. Alltså den där klischén om en sån här typen av bok som kanske finns lite i min första roman, som är mer av sådär stereotyp i det bemärkelsen. Där finns en äldre man som blir kär i sin student, och så blir det liksom en katalysator för att hans äktenskap hamnar under liksom mikroskopet. Men i den här bokens fall så försökte jag mycket mera tänka mig en liksom realistisk scenario som inte handlar om de här romanklischéerna, utan hur skulle det vara om det finns tre personer och ingen av dem egentligen vill göra något ont till den andra, och ändå har de hamnat i den här situationen. Och det betyder att det finns att jag liksom tonar ner väldigt mycket det där med så här sexuell åtrå och sådär, bara för att det blir så lätt annars än sån här liksom filmkliché att någon träffas på jobbet eller på kontoret och sen handlar det om att det är spännande och så vidare. Och här var det ju lite mer de här typ existentiella grejerna, att det var inte att det var så himla spännande för Rickard och Paula, utan mer så här typ att tänk om det är så här att vi faktiskt är mer det för andra. Tänk om det är, men kan, har man rätt att tänka så och så vidare och så här. Och det tror jag är väldigt många som hamnar i den här situationen. Jag tror jag tänker så, att de är väldigt unika för det första, att det här är inte alls den här typiska klischén, utan det här handlar om någonting djupare. Det där är som saker som man säkert jättemånga som hamnar i den här situationen går igenom, att de upplever att det här är inte den vanliga. När folk tänker så lurar de ju sig själva ofta med allt möjligt. Alltså att, och de pratar ju till och med om det här i boken. Alltså att det är ju som en sån här kemisk process delvis det här. Alltså under den förälskelse så är det ju vissa sån här liksom kemiska processer som gör att man kanske inte tänker klart. Och så där, alltså försöker de liksom lura det där genom att försöka tänka så klart som möjligt. Det är alla de här grejerna.
Är det därför de inte ligger med varann?
Nej, jag tror att det är uttryckligen därför, för att de tänker liksom att det där liggande liksom så lätt leder till att då är det liksom avgjort, då är det klart, då är det så att då har de haft den här affären, och det betyder att då måste de ta konsekvenserna. Men så länge de skjuter upp det så kan de på något sätt typ diskutera sig fram till vad som är rätt sak att göra. Det är mycket det där också, att idag när folk skiljer sig allt mer, så är den där själva akten att skilja sig är inte så, det kan inte vara tema i sig, och det gör ju att den här boken har en lågmäld ton, att alla de här, inga av de här sakerna är liksom så här borgerligt problematiska längre. De är inte så där, det är inte som någon skandal om någon skiljer sig så här, utan istället blir det så där att vad är det då istället? Det är liksom prat, och det är dialog, och det är liksom resonerande. Så det är därför den här boken ser lite ut så som den gör, att det är mycket så där resonemang fram och tillbaka, och mycket så där att Rickard just verkligen tänker på vad som är rätt och så vidare. Han vill inte vara den där typiska mannen, och ändå är han den där typiska mannen och så vidare.
Alltså man kan ju säga att det här har ju gått så långt så att han kommer hem till Paula varje morgon medan han fortfarande är gift med Sonja, ja. Och kryper ner i hennes säng, och sen ligger de där och läser tidningen tillsammans.
Ja, precis.
Tänker du att det här gör den här affären lite finare än det skulle vara slet av sig kläderna och gjorde det som man egentligen kan tänka sig att två människor som är förälskade skulle göra?
Nej, det tror jag inte att det gör det finare, tvärtom. Men jag tror att de tänker att det är finare, att de har liksom på något sätt lurat systemet och sådär. Jag tror att många tänker också att de gör upp sådana här lite regler för sig själva, och på det sättet kan på något sätt tänka att de är liksom unika. Så tror jag det är mycket.
Du var inne på det här med att man vill undvika klischéer, att de vill undvika klischéer, att vara klischéaktig, att Rickard vill undvika det. Men Sonja då, Rickards fru, hon är ju helt inne på att han är en vandrande klisché, därför att hon talar om hans rastlöshet, att en är det ena, en är det andra. Han vill flytta, han vill köpa sommarhus, de kanske ska skaffa ett tredje barn. Det ska vara något nytt liksom med jämna mellanrum. Och jag tänkte på, det är ju en del läsare som också har tagit fasta på det här, som lite ställer sig på Sonjas sida där. Jag tänker på att Amanda Svensson i Expressen skrev, eller i alla fall fick hennes recension rubriken "Medelklassen skiljer sig för att få tillfällig tröst". Det var väl kanske både ordet medelklass och tillfällig som skulle betonas där i den rubriken. Och jag vet inte om du ställer upp på det, att han är på jakt efter tröst, eller att det är rastlöshet som han ska bota snarare än någonting annat.
Jag tror att du vet när liksom Lena Andersson gav ut sina böcker om Ester Nilsson, så när hon blev intervjuad så var han ju väldigt, väldigt lojal med Ester Nilsson överallt. Och jag tror att jag kan tänka sig att hon kanske inte såg alla liksom nivåer av Ester Nilsson som person som vi som läsare kunde se. Jag tror det är lite samma för mig. Jag har ju liksom sett via andra läsningar och via liksom folk som har läst boken och pratat med och via recensioner att det finns liksom nivåer av Rickard som är mycket löjligare än vad jag kanske liksom tänkte att, och det är ju bra, eller det är ju liksom en bra grej att författaren vet inte alltid vad liksom boken säger och sådär. Men sen för mig personligen så var det också viktigt att den här boken skulle vara liksom romantisk, att det faktiskt skulle vara så att läsaren kan tänka att ja, men kanske de absolut bör vara ihop, det är någonting med de här två. Det var jätteviktigt för mig, så jag är fortfarande av den åsikten att det är så och att det inte är tillfälligt. Jag vill ändå liksom tro att han har rätt när han gör liksom det här valet. Men den här boken handlar ju ganska mycket sen, och det kommer du kanske till också, att den handlar ju sen om hur det här gick liksom, eller det är som en sak att prata om det här i teorin som de gör, och sen att förverkliga det är liksom en annan sak.
Ja, och vi kan komma in på det, för vad är det som händer när till slut skilsmässan är ett faktum? Där hoppar vi lite i romanen, och nu så ska det här nya tillvaron försöka börja med en bonusfamilj då, som det är. Eller använder ni begreppet nyfamilj?
Vi använder både och. Nyfamilj tror jag är mycket det, att det är en översättning av finska, för på finska säger man mycket osperhe som betyder nyfamilj. Men jag har också sett bonusfamilj, men ja, jag tror att det där med nyfamilj kommer från finskan.
Ja, vad ska vi säga, hur blir deras liv tillsammans i försöken att bygga upp någonting nytt?
Ja, där tror jag liksom boktema i den andra delen av boken är mycket det där att Paula som kommer in i den här familjen som styrmamma, att det är svårt för henne att hitta en roll som är liksom definierad. Så där som det är med många som människor som har den här situationen, att det finns ju inte riktigt någon samhälleliga konventioner för hur liksom en styvmamma ska ta för roll. Jag har hört så otroligt mycket olika versioner också när jag har pratat med folk, att vissa styvföräldrar bestämmer sig för att de inte egentligen lägger sig i alls, att de håller sig lite avvaktande och kanske också umgås mera med sin nya partner utanför de här barnsituationerna. Och sen finns det ju de som väldigt aktivt tar en sån där mammaroll eller en papparoll och vill liksom vara en liksom stor del av de här nya barnens liv. Och det är liksom ingen riktigt som har bestämt i samhället hur det där ska se ut. Så det är väldigt svårt för många människor. Alltså saker som verkar liksom lätta på papper är ganska svåra. För man har sina gamla roller, man har sina... väldigt mycket det här är det ju också att Rickard i boken har dåligt samvete för att han har gjort det här, vilket gör att han liksom vill kompensera det sådär mot barnen, vilket gör att det är svårt att enligt Paulas erfarenhet då, svårt att få en välfungerande liksom vardag, alltså en tråkig vardag, att få igång en sån, om det liksom hela tiden finns det där att det ska vara lite kul för att det har varit så jobbigt det här, alltså sådana grejer. Och det där har jag hört många människor som har haft problem med.
Det verkar finnas någon slags tankefigur hos Rickard, och kanske framförallt hos alla som står runt om och tar sig lite friheten att bedöma och recensera det här som händer. Jag tänker på Rickards familj till exempel, hans mamma är ju allt annat än nöjd med den här skilsmässan. Och att hur det går sen, hur det går i det här nya, det så att säga är avgörande för om skilsmässan var rätt eller fel.
Men det är ju så, jag menar det är ju nästan sådär liksom, jag vet inte, bibliskt eller vad man ska jämföra med, att folk har liksom gjort något som de måste liksom göra bot för eller som de måste kompensera på något sätt, vilket ju egentligen är ju i en sån här situation egentligen väldigt kontraproduktivt för att det där dåliga samvetet hjälper inte riktigt någon, eller det där att kompensera hjälper inte riktigt någon, och utan det tvärtom kanske skulle vara enklare om det inte skulle finnas däremellan. Så att, men sådana här familjeenheter är ju liksom verkligen komplicerade saker, och det kan ju hända då att det är något sånt som ligger liksom till den här kraftiga reaktionen från familjen, kanske också reflekterar, liksom den kanske berättar någonting om familjens liksom föreställning om vad som är normalt eller vad som är liksom status quo, och kanske det som jag var inne på här tidigare med Rickard, att han tänker att finns det rum inom den här liksom livssituationen jag är i att bli någon annan. Det kanske får sitt svar sen i andra delen, att han verkligen, den kraftiga reaktionen från familjen liksom tyder på att det verkligen inte har varit så lätt att vara någon annan i den här liksom, ja.
De där bojorna man inte känner så länge man sitter helt still.
Nej, precis, precis.
Men du, jag tänkte på, du har ju varit inne på att det är en autofiktiv roman och på den vinkeln så skulle jag vilja prata om barnen i romanen. För att det var en artikel i DN som du skrev 2019. Jag tänker att det måste varit ungefär samtidigt som du höll på att jobba med Jungfrustigen. När barnen hamnar i föräldrarnas böcker, skrev du om. Och hur starkt du reagerade på när Märta Tikkanen berättade om hur hon hade låtit sina barn, sin son var det här väl i det exemplet, få ha synpunkter på hennes texter. Hon hade också ändrat saker i texterna efter önskemål från barnen. För hon skriver ju om sin familj och sitt familjeliv. Och här i din roman så finns det ju också två barn som såklart påverkas, som reagerar på 10-11-åringars vis. Systern där är väl mer åt tonåren till, det är två barn. Och de kommer ju delvis i kläm i den här skilsmässan. Och hur tänkte du då kring det där?
Jag tänkte ganska mycket på det där. Och det är ju liksom, i Märta Tikkanens fall så var det ju så att hennes son var ganska ung. Och hon hade skrivit en dikt, Århundradets kärlekssaga, som är ganska, liksom, den är ganska rå om du har läst den. Så jag reagerar lite på det där med att det finns ju liksom någon gränslöshet i överhuvudtaget att skriva och att använda sig av sin liksom närmiljö, men det finns också någonting nästan lite gränslöst med att be då någon från den här närmiljön liksom ha en synpunkt på något som ändå i någon mån alltid är fiktion i någon mån, och att det liksom på sätt och vis bryter man ju det där fiktionskontraktet när man ber någon kommentera, speciellt kanske ett barn som inte har möjlighet att liksom kanske föra några teoretiska resonemang om vad som är fiktion och vad som är sant. Att på sätt och vis då säger man ju det här är sant och det här vill jag att du ska liksom ha en åsikt om. Så jag reagerar själv på att det där är kanske en väg som jag nu inte ska gå, men för det är ju ändå, jag har liksom själv som författare upplevt lite att de där sakerna är liksom oftast lite oväntade, så att när man skriver om något kan man ha liksom lite ångest för att det här ligger ganska nära sanningen, jag hoppas att ingen blir upprörd. Sen när man har gett ut en bok så brukar det oftast vara lite oväntade saker. Det är inte alltid så att det där, det kan vara någon som man inte överhuvudtaget har tänkt på som kan hitta sig själv i bok. Alltså det funkar på ett annat sätt än vad man tänker. Det är inte så där ett i ett i vardagen. Men i mitt fall så, när det gällde liksom de vuxna som förekommer i boken, så gjorde jag det beslutet att jag lät dem läsa manus. Och sen när det gäller barnen, så när jag väl hade skrivit det här första utkastet, så hade det gått så pass länge sedan skilsmässan. Och det hade också liksom, jag upplevde ändå att de här barnen i boken hade liksom på något sätt fått såna egna liksom personligheter, att jag bara upplevde att den här boken har sin egen liksom fiktiva värld. Men jag har åtminstone sådär nu ett år efter att den här boken kom, så jag nu på något sätt haft tur med det i alla fall, att jag har inte upplevt, det har inte liksom på det sättet lett till något problem i vår familj. Men jo, så det där är en svår fråga, men jag tror att jag inte skulle ha gjort, jag skulle ha på något sätt upplevt att det skulle vara lite väl mycket ansvar att lägga på dem, att be dem läsa manuset.
Det finns ju en metanivå i romanen i det att Rickard, som ju nu är författare han också, ska sätta igång med att skriva en roman, och han börjar ju då faktiskt skriva om sina egna upplevelser, och hans förläggare dyker in där och undrar om inte detta kanske ligger lite nära i tid. Du kanske inte är mogen att behandla det här i romanformen. Och vilket får mig ändå fundera då på, hur långt tillbaka i tiden ligger din skilsmässa och när blev den möjlig att skriva om?
Det ligger ungefär 6 år nu tillbaka. 5,5 ungefär. Nej, det som jag nämnde i början av den här vårt samtal var ju det att jag försökte skriva jag. Och det gjorde jag i början. Eller inte sådär, inte medan det på. Men kanske så typ ett år efter. Och det funkade inte. Och det blev liksom, då var det väldigt starkt det där, just att jag märkte att jag liksom försökte skydda människor och sen försöka skriva om. Det gick inte alls. Det är liksom, som jag sa, det är lustigt för att man tänker att okej, men om jag helt och hållet tänker mig att den här texten kommer aldrig att läsas av någon, om jag bara skriver rakt, så det funkar inte riktigt heller, alltså i alla fall inte för mig, för att man har en viss skriv liksom personlighet och en viss berättarröst och en viss sätt att skriva, så det är inte så att man kan liksom helt och hållet bestämma sig för att skriva på ett visst sätt. Jag tror inte att det riktigt går så enkelt.
Du är på Rickards förläggares sida här. Han ska inte göra det här så omedelbart.
Nej, och sen kan, ja, men vi vet ju alla, vi har ju hört, det finns ju lyckade och mindre lyckade exempel på, du vet, skilsmässoplattor. Jag menar, jag tänker på Björk, hon har skrivit många bra, har gjort många bra skivor, hon har, hennes liksom skilsmässoskiva, jag minns inte vad den heter på raka, men det är liksom kaos.
Det är ju ett tillstånd.
Det är ett tillstånd, det är ett helt riktigt tillstånd, men det är inte kanske det bästa, det blir inte kanske bäst output alltid när det är kaos. Så, men det finns ju lyckade exempel också. Så om en konstnär liksom når den där liksom absoluta, det där absoluta ögonblicket av klarhet och lyckas få ner det på papper, eller, det är ju fantastiskt om det går.
Men man kan ju leka med tanken på hur, om du skulle berätta samma historia om 20 år eller 10 år.
Jag har faktiskt tänkt på det, alltså inte att jag ska göra det, men jag har tänkt på det ibland under det här året. Att det som en begränsning som jag hade när jag skrev den här boken var att jag ville inte skriva en bok som hade samma upplägg som mina tidigare, där jag ofta haft flera personer som huvudpersoner. Alltså att jag har ofta sett typ flera personer inom en familj, men det var liksom svårt att göra i det här fallet, för då skulle jag liksom måste skriva så där typ min exfrus synpunkt. Det blir liksom lite att göra våld på hela allt, liksom att det, ja, så det undvek jag. Men det kan ju hända att om 20 år så skulle jag ha, liksom, eller om 10 år så skulle det kännas helt ett möjligt sätt att närma sig det här.
Men tänker du att du har behövt landa på ett bra ställe själv för att kunna berätta den här historien?
Det tycker jag, det där liksom är en jättebra fråga tycker jag, för att det kommer någonstans nära det som det här bokprojektet också, liksom den vånda som jag hade när jag skrev. Alltså att måste jag landa i någonting säkert på något sätt innan jag skriver, eller i själva boken. Och det där, jag tror inte att den riktigt landar i något helt sådär. Jag har en känsla av att jag lämnar det lite öppet i boken, men den där frågan som du ställer handlar ju också om det, att var man befinner sig i själv när man skriver. Alltså har man själv kommit någonstans till något slut? Och alltså jag hade på sätt och vis inte riktigt gjort det när jag lämnade in liksom slutgiltiga manuset, om jag ska vara helt ärlig, för att det fanns ändå liksom frågor i luften, vilket jag på sätt och vis, jag menar, sånt är ju livet, alltså vem, inte krampas det du heller helt klappas det någon helt på en sån plats i livet, hur ska jag säga, men nu efteråt så nu hade det ju gått ett år sedan här kom ut, så nu tycker jag att jag själv känner mig extremt mycket mer stabil i allt än vad jag var när jag lämnade in det här manuset slutgiltigt. Men det beror också på att det var ett manus. Alltså det är ju alltid så jävla osäkert med att saker och ting liksom blandas ihop. Jag har aldrig upplevt att jag skulle lämna in ett manus och jag skulle ha känt mig som på helt rätt plats i livet, för att det hör ihop med, när osäkerheten hör jättemycket ihop med det där med manus. Man har ju som en enorm sån där liksom osäkerhet de där sista veckorna speciellt.
Är det du känner dig osäker på då, om du låter texten landa i en slags slutsats som du inte riktigt vet om du har kommit till själv? Är det som osäkerheten handlar om?
Det var det jag menade. Ja. Att jag tänkte mycket på de frågorna när jag skrev, för att en roman har sin egen logik, och en roman kanske kräver att till exempel, det kan hända, jag tänkte mycket på det, att kräver den här boken till exempel att Rickard liksom hamnar i kaos, eller att det finns en... Det här med försoning har jag alltid haft lite personligen som läsare, tycker jag inte alltid så mycket om försonande böcker, men av någon anledning så verkar jag skriva lite försonande böcker.
Vad består i försoningen i den här romanen?
Men den här boken slutar kanske ändå med ett slags liksom happy note, ska jag säga. Men jag märker själv med min egen läsning, jag älskar böcker som slutar på sätt och vis i en sån där desillusion. Att livet är inte så jävla enkelt alltid, och det är så försonande alla gånger.
Jag vet inte om den landar på en happy note. Eller...
Men hur det kommer att gå för dem, det vet jag ju inte, alltså, för Rickard och Paula i boken. Men de har ändå, de når, jag tycker på det sättet vill jag ändå skriva fram det där, att de når någon slags, de börjar bottna lite i något.
Mm. Det kan vi komma fram till. De börjar bottna lite i något. I alla fall.
Men det är väl det där som Amanda Svensson var inne på, att det är tillfälligt, alltså det där att medelklassen kan väl inte riktigt fly sig själv. Att utvecklas, som jag pratar så här vackert om i början av den intervjun, att vem kan man bli och vem kan man vara, och när är man sig själv och hur och vem personen, vilken person är det, så det är väl kanske inte riktigt så där möjligt att göra så där över en natt.
Nej. Ska vi säga så? Mm. Låt det bli slutorden. Tusen tack Filip Teir för att du var med i Pocketpodden och pratade om Jungfrustigen som nu alltså är aktuell som pocket dessutom.
Tack så jättemycket för att du fick komma. Det var jättetrevligt.
Pocketpodden.
Ja, vi ska hålla oss kvar lite grann i det finländska därför att Sofie Oksanen, berömd finsk författare, är aktuell här inför evenemanget Årets Selma. Den stora kvinnofesten, får jag kalla det så?
Ja, kan du få göra.
Ja, som Bonnierförlagen ordnar och Marie-Luc Björk, du är projektledare där.
Innehållsproducent.
Så är det. Och ni förbereder ett stort digitalt evenemang den 8 mars. Och berätta lite grann om vad som händer då.
Ja, alltså andra år så har ju vi haft då en stor scenföreställning och där vi passar på att lyfta de aktuella författare som vi har som på något sätt kan kopplas till jämställdhetsdebatten så att det känns viktigt att lyfta dem då på internationella kvinnodagen. Men precis som allting annat just nu så kör vi digitalt och det är absolut inte fel för då kan man få med till exempel Sofie Oksanen som kanske inte hade kunnat komma till Stockholm och medverka på ett event. Men nu så kommer jag och min kollega Johanna Stenius göra intervjuer i ett enda långt feministiskt maraton hela den här dagen, 8 mars. Och bland annat då Sofie Oksanen kommer att medverka. 16 stycken författare är det som kommer med.
Och hur kommer man kunna ta del av det här då?
Man följer Selma Stories på Insta. Så då är det helt gratis och alla får vara med.
Och Sofie Oksanen, sa du, det måste ju vara ett av de stora namnen, tänker jag. Och hon är aktuell med romanen Hundparken. Ja. Och berätta lite grann om den.
Ja, den känns så aktuell så man blir så där överlycklig när man kan boka en sån författare till den här föreställningen. Nej, men den handlar ju om ett väldigt aktuellt och omdebatterat ämne, surrogatmödraskap. Och nu i pandemins tider har den frågan blivit ännu mer aktuell. Man har ju tidigare pratat om kvinnors kroppar och på vilket sätt de säljs och köps. Men nu plötsligt så har vi också barnens perspektiv. För det som har hänt nu är att barn som blivit till genom surrogatmödraskap, de ligger nu på kliniker och helt enkelt väntar på att bli sålda till föräldrar som ju inte kan komma och hämta dem för att man inte får resa. Och det här lyckas då Sofie Oksanen porträttera så otroligt fängslande i den här boken. Och precis som hon säger själv att hade hon bara skrivit det här och hittat på så hade folk tyckt liksom att nej men, nu går det för långt. Det här är ju helt osannolikt. Men det värsta är att det verkligen är sant. Och hon har gjort otroligt grundlig research. Så hon tar sig an det här ämnet på ett väldigt bra sätt. Den här tror jag absolut att man också kan fängslas av. Även om man inte brinner för feministiska frågor lika mycket som jag. Man kanske inte ens har reflekterat så mycket om vad man tycker om surrogatmödraskap. Men då kan man se det här som en bladvända thriller. Som man bara vill veta vad som kommer hända med de här personerna. Och kunna se det så. Just för att hon är en sån otroligt språkligt, tekniskt, superskicklig författare.
Ja, det skulle bli spännande att höra då Sofie Oksanen prata mer om sin roman Hundparken den 8 mars på ert evenemang.
Och Selma Stories.
Selma Stories. Årets Selma heter väl själva?
Ja, men precis. Men Selma Stories är ju vår superkanal då som finns på både Instagram och Facebook och som gör Bonnierförlagens redaktionella kanal.
Och sen ska det delas ut pris också.
Ja, precis. Det är ju inte bara ett event utan det är ju också ett feministiskt pris. Så det är ju någonting som vi i en jurygrupp då från med representanter från hela Bonnierförlagen nominerar kandidater och nu har vi utsett två vinnare. Och det finns inget annat så renodlat feministiskt pris. Så det har blivit väldigt fint uppmärksammat och vi har alltid haft också prisutdelare som mer än gärna har velat komma och just dela ut. Och det har då varit stora politiker, Alice Bah Kuhnke, när hon var kulturminister, och jämställdhetsministern har vi i år. Och ja, det är kul. Det har vuxit sig större och större, både eventet och priset. Mm.
Men du har fler böcker med dig, och det är en annan gäst som kommer att dyka upp på årets Selma-event. Den här, får jag titta på den?
Kvinnosaker, den vill man bara titta på för att den är så jäkla snygg.
Ja, precis. Det är en sån här man känner att man vill bläddra, och det är gott om bilder också.
Mm.
Kvinnosaker av historikern Karin Karlsson. Ett sekel av kvinnohistoria genom 50 föremål. Jag tänker p-piller och diskmaskin direkt. Är det den typen av saker som det står om i den här?
Absolut. Och sen är det väldigt många saker som du kanske inte tänker på lika mycket, som träningsskon till exempel. Kvinnor fick ju inte utöva sport alls på samma sätt som män, och absolut inte just maraton och tävling. Och därför gjordes det ju heller inte skor anpassade för kvinnor. Så det var ju lite klurigt för de kvinnor som verkligen ville utöva sport. Sen kan vi också ta cykeln. Det kanske inte är någonting som du direkt tänker liksom som en feministisk sak eller en kvinnosak. Men när cykeln kom, eller stålhästen som den ju kallades då, då var ju det männens transportmedel. Kvinnor skulle absolut inte hålla på med det. Och ja, män med makt har ju alltid hållit på lite olika sätt då för att försöka begränsa kvinnor. Och argumenten den här gången, kan du gissa vad det var? Då var ju det att det kunde leda till ofrivillig underlivsmassage. Så dessa kvinnliga cyklister kunde ju bli onanister. Aha. Så det är klart att de inte får använda den. Medan för kvinnor var det ju självklart inte det som var anledningen. Så jäkla skönt är det inte att cykla. Så för kvinnor var det ju såklart den här friheten att kunna ta sig vart man vill utan att behöva liksom fråga en man om lov eller en man om hjälp.
Kvinnosaker heter den här boken som historikern Karin Karlsson har skrivit, och hon är också gäst hos er.
Ja, precis. Hon kommer vara med, och det kommer också Lina Tomsgård från Kvinnohistoriska, Stockholms Kvinnohistoriska. För den här boken är ett samarbete med det museet. Så båda de kommer att prata.
Mm. Är det några andra gäster du vill skryta med att ni har den 8 mars?
Alltså, jag vill ju skryta om alla. I år har vi ju kunnat boka utländska författare på ett annat sätt eftersom det är digitalt. Så då har vi Kathleen Moran, vi har Britt Bennett, sen har vi Sidori Poli och hennes bok Konsten att lyckas i en vit värld. Vi har Lovette Yellow, Främling i vita rum. Happy Jankell kommer med sin första roman som släpps precis där runt 8 mars. Livlina heter den. Anna Ardin tror jag jättemånga har hört om nu i skuggan av Assange. Johanna Wester kommer med en spännande bok som ni får hålla span på i april, som heter Catfight, nidbilder av kvinnor i grupp.
Och hela programmet finns ju på Selma Stories.
Ja, och det är egentligen bara att gå in och följ Selma Stories på Instagram redan nu, så kan jag lova er att ni kommer inte missa. Och alla medverkandes böcker kommer också att säljas till specialpris. Och allt sånt länkar vi och så. Så jag hoppas verkligen att vi hörs och ses då.
Den 8 mars då,
yep.
Internationella kvinnodagen. Tusen tack Marie Lok-Björk för att du kom hit, och lycka till nu med evenemanget.
Ja, tack.
Nästa vecka är Jens Lapidus gäst här i Pocketpodden. Hans nya roman Paradise City skildrar ett framtida Sverige, inte särskilt långt bort, och allt annat än ett paradis. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket, och jag heter Lisa Tarrot. Hej då!
Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Bonnierförlagen.